Ja. Hebreerbrevet 11 och 1 har ju varit något av ett extra evangelium. Och är det naturligtvis fortfarande. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Det hör till pjäsen att den här versen i grekiskan är svår på gränsen till omöjlig att översätta. Men nu brukar man översätta den ungefär så här. Tron och hoppet hänger ju ihop med varandra naturligtvis, liksom kärleken. Tron blir ju då, ska vi säga, det som hoppet åstadkommer i mitt liv. Att, för tron är ju inte en åsikt, utan tron är en relation med Gud. Jag jämför med det man lovar varandra när man gifter sig. Man lovar trohet. Där trohet finns, där finns också tilltro. Och trohet och tilltro är nödvändiga för att en relation ska uppstå. Vi lever inte med en teoretisk Gud. Utan vi har ju fått den heliga ande som en första handpenning på det stora arvet. Och i och med det så lever vi ju i en relation med Gud. Vi har inte en lära att leva upp till utan en Gud att se upp till, brukar jag säga. När man läser resten av kapitlet så upptäcker man ju snart att tron har många uttryck. Somliga uträttade fantastiska ting och andra bara genomled lika fantastiska saker utan att se någon direkt omedelbar verkan eller frukt av det som hände. Vi hoppar till 8:e versen. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Abraham lydde. Och efterföljelsen gjorde att han levde som en främling i det utlovade landet. Han kanske fick bryta upp från många sorters bekvämlighet och bo i tält istället. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna, men den fick han ju inte se och den har vi inte sett heller. Det är någonting som fortfarande hör framtiden till. Han dog och hans barn har dött i många, många generationer. Men löftet står kvar och De drevs ändå i tro, genom tron, relationen med den inneboende heliga ande, så drevs de till lydnad, till just efterföljelse. För det märkliga med lydnaden i Guds rike, det är ju att den är frivillig. Lydnad i världen förknippar vi alltid med tvång. Om du inte lyder så. Men där Herrens ande är, där är frihet. Och det betyder att lydnaden i Guds rike är frivillig. Och drivs du inte av fri vilja, så är botemedlet inte att du ska lägga på ett kol. För ju mer man är ute och fingrar i kolboxen, desto svartare blir man. Utan man behöver lära känna Gud. Och lära känna det arv som är utlovat. Tron är ju, förknippar vi ju med rättfärdighet. Paulus gör ju ett stort nummer av detta, att det finns två tänkbara vägar till rättfärdighet. Det ena är rättfärdighet genom laglydnad. Man får kunskap om hur man bör vara, och sedan ser man till att vara sådan. Det andra är rättfärdig av tro. Och jag håller på att läsa en tjock bok i teologi där denna akademiske teolog, han grubblar sig fördärvad över hur det kan vara en motsats i det här. Men att bli rättfärdig genom tro, det handlar ju alltså om att leva i en relation med Gud. Därtill med en Gud som har lovat stora ting. Och som ger mig en bekräftelse, en handpenning på arvet, som en bekräftelse, ett sigill på att resten kommer att bli mitt. Så det ena handlar om att vad jag gör, och det andra handlar om vad Gud gör. Och att jag får ta emot och leva i den relation med Gud som kan förvandla min vilja, för det är ju det hela hänger på. Därför att om man kan ju mycket väl börja med att göra alla de gärningar som hör ihop med ett förträffligt och skötsamt liv. Men så småningom så märker man att bromsarna ligger på. Och de bara suger mer och mer kraft. Man får mer och mer dåligt samvete. Och till sist så kärvar hela ekipaget ihop. Problemet var att man försökte göra kärlekens gärningar utan att ha tillgång till kärleken själv. Gärningarna blev tomma. Eller som det heter på annat ställe i Hebreerbrevet, det var döda gärningar. Kan ju titta på det med, 9:e kapitlet. Där det står så här, 13:e versen. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Rena våra samveten från döda gärningar. Hebreerbrevet 9, 13 och 14. Utan vår längtan är ju att få Guds uppenbarelse. Och att få en uppenbarelse också av det löfte, det arv som vi är lovade att få. Vi behöver både fördjupas i vår kunskap om Gud, vår kännedom om Gud, vår personliga bekantskap med Gud. Och vi behöver dessutom veta vad han har lovat oss. Därför att ur detta växer ett annat liv fram. Det är ju lätt så annars att när man blir eskatologisk så handlar det i första hand om den yttersta domen, och det handlar om förkastelse, och det handlar om brinnande sjöar och annat sånt här. Och det finns säkert en dubbel utgång, jag menar inte det, något annat. Men om det är så att ingen kan komma till Jesus om inte fadern drar honom, och fadern han har all makt i himmel och på jord, jag tror att han kommer att frälsa många mer än vad vi föreställer oss. Under de korta perioder då jag jobbat som läkare på långvården så tyckte jag mig se det väldigt tydligt att när ens egen kraft tar slut så kommer alla tankar och funderingar kring vad livet egentligen gick ut på och vad som nu ligger framför. Hur kan tron göra mig rättfärdig? Vi bläddrar till Matteus 18, 21. Matteus 18 och 21. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Ofta kallar vi ju detta liknelsen den obarmhärtige medtjänaren. Jag skulle hellre vilja kalla den otacksamme tjänaren. Därför det är en så stor hemlighet i detta. Att gör en människa tacksam och du får henne både glad och rättfärdig på köpet. Det är en stor hemlighet det här. Rättfärdighet och tacksamhet hör ihop. Jag antar att du någon gång i ditt liv har varit äkta tacksam. Så det är riktigt så det svämmar över. Då vet du att så generös som man är i det läget är man aldrig annars. Och det är därför som tacksamheten går över fortare än något annat sinnestillstånd. Och vad händer istället? Vart tar tacksamheten vägen? Vart dunstar den bara? Försvinner den? Nej, den övergår i självklarhet. Man vänjer sig. Och på det sättet så försvinner mycket ut i tomma intet på något sätt. Och nu är det ju inte så att tacksamheten i och för sig är en känsla. Utan det är också en livsattityd. Precis som medvetenheten om glädjen i Gud. Den betyder ju inte att man alltid är glad. Men man har ändå ett medvetande, en kompassriktning. Och så är det ju också här. Petrus fick tidigt höra att han på något sätt skulle bli ledare på. Och han fick ju därför förneka Jesus 3 gånger och få förlåtelse. Det var så tacksam som han var efter den här upplevelsen. Det var han aldrig innan. Men efteråt så fanns den ödmjukhet och den tacksamhet som man rätteligen kan kalla för rättfärdighet. Han hade träffats av Jesu kärlek. Och sen kunde han göra kärlekens gärningar. Därför att han hade fått en kärlek som han inte hade i sig själv. Och som ingen av oss har i sig själv. Vi föreställer oss lätt att vi, ja, det här med att älska hela mänskligheten, det är inte så svårt. Vi är vän med alla på jorden, må ni tro. Men man kan ju bara tänka på hur svårt det är att förlåta folk som har trampat en på tårna. Och svårt är det ju därför att man inte har tillgång till den kärlek som skulle behövas. Utan man måste be om den. Herre, hjälp mig att förlåta. Så och så gjorde han. Det och det sa hon. Hjälp mig att förlåta. Och då får man ju den kärlek man behöver Och då kan man också uppleva en frigörelse som tar gestalt i tacksamhet. Nu är det så här med synd och rättfärdighet. Att om vi talar om synden, så varför syndar man? Jo, det är för att synden lockar med en vinst. Varför kallas det för synd? Jo, det är därför att någon får lida för min vinst. Det kan bli jag själv. Men vi hoppas ju när vi syndar på riktigt att någon annan ska få ta emot våra avgaser, så att säga. Och det betyder att synden lönar sig på kort sikt, men den straffar sig på lång sikt. Om alla tänkte långsiktigt så skulle vi inte behöva någon miljörörelse. Men nu ligger det vinster och hägrar, och om inte vi exploaterar den här malmen eller de här skogarna eller vad det nu är för någonting, eller skjuter alla de här älgarna, så gör någon annan det. Så vi kan lika gärna göra det själva. Och på det sättet så stryker ju allting med. Den kortsiktiga vinsten och den långsiktiga rättfärdigheten. Och jag tror det här har någon sorts koppling till det här som vi läste förra passet. Att vi får den helige ande som en, både som en kraftkälla, en relation och en bekräftelse. Men det stora, det väntar ändå. Det betyder inte att anden är något litet eller futtigt. Men anden ställer inte allt till förfogande här och nu. Men i hoppet får vi lära oss att leva långsiktigt. Just i detta att få rikta sin blick framåt. Att vara vaksam. Att se på att ha ett tidsperspektiv, kanske jag ska säga, som ligger långt, kanske långt bortanför ens egen förestående bortgång eller hemgång. Och vänta, så som vi läste om Abraham nyss, att han väntade tills han dog. Synden är kortsiktig och rättfärdigheten är långsiktig. Gör en människa tacksam och hon blir rättfärdig på köpet. Hur gör man då? Om nu tacksamheten är det flyktigaste sinnestillstånd som vi har. Hur gör man då? Kan ens Gud klara det här? Ja, du vet, om man vräker bilar och båtar och aktier och pengar och guldslantar och allt möjligt av denna världens goda över folk, så vet vi ju av erfarenhet att det är mindre vanligt att människan blir tacksam. Utan det är ju tvärtom så att girighet är ju någonting som i första hand drabbar riktigt rika människor. När man ser såna här industriledare som låter firman renovera lägenheter och annat sånt där, och man rör sig precis i utkanten av vad som är lagligt eller inte lagligt, och bokföringen är mystisk som man måste utreda i flera år. Och man tycker det. Hur kan du ta sådana risker? När sen drevet kommer med alla reportrar och allting så här, så måste man ju slå ifrån sig med bägge händerna. Men det var ju inga fattiglappar det här. Utan det var ju verkligen högavlönade människor. Det märkliga är att girigheten slår sina klor igen när man får det bra. Precis så bakvända är vi ju. Hur gör man en människa tacksam? Ja, jag har funderat mycket på det. Det är en skojig fråga. Jag tror så här. Att om man förlorar någonting som man uppfattade som självklart. Och förlorar det så grundligt så att man tror att det kommer aldrig tillbaka. Och så kommer det tillbaka i alla fall. Då. Just det där med att mista det självklara. Så länge man är frisk. Kroppen fungerar och själen fungerar och hjärnan är på topp. Och livet leker och är underbart på alla sätt. Självklart. Det är ju så det ska vara. Det är väl en mänsklig rättighet. Men så blir man sjuk. Och kanske så sjuk att man tänker att det är frågan om jag överlever. Men så får man hälsan tillbaka. Oväntat och ändå påtagligt. Vilken tacksamhet. Det självklara kom tillbaka. Och då var det inte självklart längre. Det är liksom det som är poängen. Och det blir inte så väldigt lätt självklart igen. Utan man har fått sig en tankeställare. Och man har fått verkligen bekanta sig med Guds nåd, Guds barmhärtighet. Vi ska titta lite på Abraham. Vi ska börja i Galaterbrevet 3. Verserna 5, 6 och 7. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. De stora framtidslöftena var ju givna. Ursprungligen till Abraham och till Abrahams efterkommande. Nå, vilka är det? Paulus är ju satt att föra ut evangelium till de icke-judiska folken, till hedna folken, till dig och mig. Och han betonar därför att de som tror på samma sätt som Abraham, alltså de som går in i en relation med Gud på samma sätt som Abraham, de är Guds barn. De är Abrahams barn. Förlåt. Och då får vi titta lite grann i första Mosebok. Vi börjar i 12:e kapitlet. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu gör vi en liten tankelek. Vi tänker oss att du hade inte alls läst det här i Bibeln. Och du hade ingen aning om att det överhuvudtaget kunde hända något sånt här. Och så kommer Herren en dag och så säger han precis detta just till dig. Du ska bara flytta. Du ska flytta till Skåne eller du ska flytta till Litauen eller något. Bara ta ditt pick och pack och dina djur och ge det av. Och så gör du det. Och när du kommer fram så har du ju mängder med föreställningar om vad som ska hända nu. Eller hur? Vänta, vad var det han sa nu? Jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse och du ska få avkomma här och det ska bli grejer. Man kan ju bara tänka sig vilken fantastisk rulle det skulle bli på det hela. Och så flyttar han och så händer inte ett smack. Ingenting. Och det dröjer både länge och väl. Och så kommer vi till 15 kapitlet. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Ja, nu kommer Herrens ord. I begynnelsen var ordet. Det är alltså Jesus som uppenbarar sig här. Det är ju intressant att veta. Och så säger han, din lön ska bli mycket stor. Och Abraham, han är så sur som han vågar vara i Herrens närhet. Mig har du inte gett någon avkomma, säger han. Underförstått, du lovar runt och håller tunt. Det blidde ju ingenting. Men Herren tar inte illa vid sig, utan han säger det att, jo då, den här din tjänare eller slav eller vad han kan vara som ska ärva det, han ska inte ärva det, utan du ska få ett barn. Och vi tror ju lätt när vi läser den sjätte versen att Abraham trodde på Herren och han räknade honom till rättfärdighet. Att nu står Abraham där och räknar stjärnor och efter en stund så är han alldeles övertygad om att han ska få barn. Det här kommer att bli en baggis. Jag ska bara gå hem till frugan. Men så står det inte. Det står ingenstans här att Abraham trodde fram några barn. Utan han trodde på Herren. Sur som han var så kunde han ju lika gärna ha sagt att jag vill inte ha med dig att göra. Men han räknar sina stjärnor och på något sätt så återvinner han sitt förtroende för nu denna gestalt som fick honom att flytta hemifrån till ett annat land utan att förklara närmare hur han menade. Och det är så typiskt Gud det här, att han kallar oss, han gör saker med oss. Han låter saker hända. Efteråt kan man se, det där var inte så dumt. Men Gud förklarar sig ju väldigt sällan när det händer. Utan man tycker ju att han skulle sätta sig ner och liksom lite mera gå igenom hur det ska bli och vad han har tänkt. Och man liksom får läget under kontroll. Men det gör han ju inte, utan han säger precis så mycket som man behöver veta för stunden. Sen kommer det andra stunder och andra tillfällen och efter ett tag så lär man sig att jag får inte läget under kontroll. Och det är heller inte meningen. Jaha, Abraham frågar. Jag ser vad står det sen? Jo. Sedan sa han till honom: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade: Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom: hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt itu och la styckena mot varandra. Alltså, Abraham undrar, hur ska jag veta nu att allt det här kommer att ske som du har lovat? Då ingår Gud ett förbund. Och det gör han istället för att förklara. Och det är viktigt att vilja känna Gud på den punkten. Han kommer oss själv till mötes. Men han är inte så förtjust i att förklara saker. Inte som jag i alla fall. Jag tycker det är roligt. Vi kan tänka på Jobb. Så arg som han är. Under alla grälen med de här tre herrarna. Och till sist så uppenbarar sig Gud i stormvinden, som det står i 38 kapitlet. Då kommer Herren och han är lika arg han. Och så ställer han till Jobb alla frågor som Jobb har ställt till honom. Och han får inte ett enda svar, inte ett. Men efteråt så böjer han sig och säger: vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag inte begrep. Han har inte fått något svar, men han har fått Herren själv. Och det är viktigt att vi förstår den skillnaden. För att nu ingår alltså Herren ett förbund. Och förbund på den tiden, det var något alldeles enastående. Och då kunde man tänka att ja, nu händer det snart något. Och tiden gick och det hände ingenting. Och då kommer Sara på idén att han får väl avla barn med min tjänsteflicka. Och så gör han det, trots att Herren har sagt att ett barn som kommer ur din kropp ska ärva dig. Ja, det gjorde ju naturligtvis Ismael också. Men långt om länge kom ju sedan Herren till Abraham igen, 17 kapitlet. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma ifrån dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Herren upprepar löftet. Men det händer inte mera. Sen i 18 kapitlet kommer Herren tillbaka och säger att om ett år ska du få barn med Sara. Abraham log när Herren hade talat till honom och Sara log in i tältet också. Och Herren visste det. De fick komma så långt att de båda log åt Herrens löften. Ett lite grann ett ja. Okej. Du har stora planer. Du har väl dina projekt, antar jag. Men då först händer det någonting. Då är alla mänskliga funderingar slut. Allt det där som Abraham kanske hade när han väl hade flyttat till Kanaans land. Allt detta om att bli stor och bli en välsignelse och bli allt det där underbara och storstilade. Allt det där hade dött. Nu får han sin son med Sara. Och så kommer man ju då till 22 kapitlet. Där Herren sätter Abraham på prov, som det står. Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Ingen förklaring. Jo, du förstår Abraham, jag har ordnat en bagge där, en bock, så att det löser sig. Går du bara? Nej, han går. Och han har pojken med sig. Han är väl ingen liten knatte i förskoleåldern, utan han är säkert vuxen vid det här laget. Men de går tillsammans. Och de vet inte vad som ska hända. Det är detta som kallas att gå i tro. Djupast osäkerhet. Men ändå lydnad. Och det är ju så intressant att när Abraham väl har lagt sin son på veden och står där med kniven och Herren ropar till honom, gör inget illa med pojken. Och så får de ta bocken istället. Sen går Abraham och Isak tillbaka till tjänarna som står en bit därifrån. Och när de går tillbaka så är ju allting som förut. Och ändå är ingenting som förut. Det tycker jag är en intressant hemlighet. Nu är Abraham trons fader. Och han har inte blivit det genom sin egen prestation. Han har inte klättrat upp till någon ny nivå. Han har tillåtit Herren att handla med honom. Och som vi ser, det var ingen komfortabel resa det här. Tänk vad de måste ha grubblat och lagt hjärnan i djupa veck. Abraham och Sara under mörka kvällar och så här. Varför blir det ingenting? Och vad tror du om det här? Och man kanske skulle göra så här istället. Och vi kanske skulle ta tjänsteflickan och så vidare. Och vad de måste ha funderat och funderat. Men det är en bit av Guds väg med oss. Att vi får upptäcka att han är Gud. Gudsfruktan är ett så märkvärdigt begrepp. Att vara rädd för den som är god. Kan man vara det? Nej, det är ju inte samma sak som att vara rädd för den som är ond. Men det är ju ändå en djup respekt. Någonting som har att göra med att Gud är så nära och ändå så upphöjd. Abraham fick lära sig att lita på Guds löften. Det vill säga de löften som han hade fått personligen. Och det kan ju många gånger vara svårt att veta. Var Herren talar till mig? När man sätter sig i rörelse så får man ju ofta göra det försiktigt i början. Herren vet om vår osäkerhet, och det är ju när vi börjar att röra oss i vår osäkerhet, det är ju då som saker börjar hända. Som Jesus säger till Petrus när han ska tvätta lärjungarnas fötter: vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Vad jag gör förstår du inte nu, men vänta lite så ska jag förklara. Nej, han bara vill göra det. Och det är när vi börjar på det sättet samverka som tron växer fram och som hoppet blir levande. Jag vill få sluta med ett ord i första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 3, ja, 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Det är goda framtidsutsikter. Det är mycket att tacka för. Också om livet här och nu kan vara både jobbigt och svårt. Ska vi vända oss till Herren? Jesus Kristus, i din uppståndelse från de döda har du dragit oss med dig. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och vi ber att vi ska få en tydligare vision av arvets storlek och härlighet. Att få leva tillsammans med dig. Att få lära känna dig lika djupt som du känner oss. Vi som inte ens känner oss själva. Därför ber vi om vishetens och uppenbarelsens ande till en kunskap om Gud. Och att du med din uppståndelsekraft ska verka i våra liv. Herre, vi vill nämna inför dig det som vi kämpar med. Var och en. Där vi skulle önska att vi fick en förklaring. Där vi kanske känner att du har svikit oss. Hjälp oss att räkna stjärnor, Herre, precis som Abraham. Och hjälp oss att söka oss närmare dig, både i glädje och sorg, så att allt kan samverka till det bästa, just därför att vi älskade dig. Herre, lovat vare ditt heliga namn. Vi vill tillbe dig i ande och sanning. Amen.